Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. Och idag ska vi prata lite med Kristina Meder som ska berätta lite om barnförsäkringar hos Länsförsäkringar. Hej Kristina!
Hej Liv! Roligt att vara här och prata om barnförsäkringar.
Ja, välkommen tillbaks.
Tack. Barnförsäkringar ligger mig varmt om hjärtat. Jag har jobbat med de här försäkringarna nästan 20 år. Och nu jobbar jag här på Länsförsäkringen som produktspecialist med olycksfall sjukförsäkringar.
Just det. Och då börjar vi direkt med, varför ska man ha en barnförsäkring?
Ja, ett barn som är stadigvarande bosatt i Sverige, det är inte oförsäkrat. Det finns ett skydd via vår socialförsäkring. Men en egen barnförsäkring då, det är ett komplement till det här. Som kan ge då ekonomisk hjälp vid olycksfall, skada och sjukdom. I den socialförsäkringen som då vi har via det allmänna så finns det ju förmåner som sjukhusvård, assistansersättning, sjukpenning, pension och massa saker. Men många av de här förmånerna som påverkar din levnadsstandard, de är inkomstbaserade. Och är det då så, det är väldigt sårbart för ett barn som aldrig kommer ut i arbetslivet. Som kanske i det här fallet då råkar ut för en allvarlig hjärnskada. För de kommer få leva på garantinivåer från socialförsäkringssystemet. Och det kan ligga runt 15 000 kronor i månaden ungefär då. Och det skulle jag säga är absolut den främsta anledningen till att se till att ditt barn har en egen barnförsäkring. För att få mer ekonomisk hjälp.
Mm. Där ska man teckna barnförsäkringen.
Så tidigt som möjligt. För att en försäkring ersätter ju inte sånt som har hänt innan den börjar gälla. Man försäkrar inte sånt som redan är känt. Jag brukar alltid säga att man kan inte försäkra den redan stulna cykeln. Och det är samma sak här. Har du redan fått symptom på en sjukdom eller råkat ut för en skada, då kan du inte köpa en försäkring som ersätter det här. Så det är bra att göra det så tidigt som möjligt. När du kommer från, blivit utskriven från BB helst. Mm. Innan barnet har fått symptom på någonting.
Just det. Och du, om man då har en barnförsäkring och så drabbas ett barn av en allvarlig hjärnskada, alltså en förvärvad hjärnskada. Vad gäller då? Vad finns det för skydd då i försäkringen?
Ja, de viktigaste skydden skulle jag vilja ta upp här. Barnförsäkringen är en omfattande försäkring, men tittar vi på de viktigaste skydden så har jag redan varit inne på det. Om det här barnet då inte skulle kunna arbeta, får ett svårt livslångt handikapp. Till att börja med så finns det möjlighet då till en månadsersättning då vid sjukskrivning på grund av arbetsstudieförmåga. Men den börjar då efter 18 års ålder. Men är det så här då att handikappet medför att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet eller kanske bara kan arbeta halvtid. Då kommer då försäkringen att betala ut förhoppningsvis då halva eller hela ditt försäkringsbelopp som du har valt. Och ett helt försäkringsbelopp hos oss, det högsta, det är 2,6 miljoner. Så det är ganska bra möjligheter att få hjälp här. Men sen är det ju så här att barnet kan ju få en bestående funktionsnedsättning av den här hjärnskadan. Den kan vara både fysisk eller psykisk. Och då ersätter vi någonting som heter medicinsk invaliditet. Och det blir också ett stort engångsbelopp. För att här blir förmodligen den här invaliditetsgraden som vi bedömer då ganska hög. Även här påverkar det försäkringsbelopp du har valt. En hög invaliditetsgrad här kanske skulle kunna vara 20% och då blir 20% av försäkringsbeloppet och det är ungefär 525 000 kronor. Och sen är det så här, blir det ännu högre invaliditet där, då kommer det tilläggsersättningar.
Mm.
Men det som också är bra här, för att oftast de här barnen, det kan ju vara ett stort vårdbehov. Mm. Och du som förälder, du kanske inte kan jobba heltid. Och är det då så att du som vårdnadshavare då, från Försäkringskassan, får en förmån som heter omvårdnadsbidrag beviljat, för att det finns då ett ökat tillsyns- och vårdbehov, så kan den här barnförsäkringen komplettera det. Och då kan det bli lika mycket ungefär som du får från Försäkringskassan till då, ungefär 9000 kronor i månaden extra. Och det är också bra, för det är klart att det blir besvärligt för hela familjen om man får ett barn som är svårt skadat eller svårt sjukt.
Och då går ni på den bedömning som Försäkringskassan redan har gjort. Ja, om de beviljar, precis. Då beviljar ni.
Okay. Ja, precis så. Mm.
Du, finns det gränser för vad som anses vara en förvärvad hjärnskada? Eller, liksom, eller om den är... Finns det liksom förvärvade hjärnskador som kanske beror på någon tidigare sjukdom eller så, och där det då inte skulle gälla de här försäkringarna? Just för det du var inne på, att man inte hade försäkringen då.
Ja, så kan det vara. Det kan vara så att den här förvärvade hjärnskadan beror på någonting som är medfött. Och då brukar vi titta på... Det är svårt att uttala så, för det är ju en medicinsk bedömning. Och här har vi försäkringsmedicinska rådgivare som hjälper till och liksom tolkar det medicinska underlaget. Man gör sambandsbedömningar helt enkelt. När har det här hänt? Händer det redan kanske innan barnet var fött? Eller är det någonting som har inträffat när din försäkring gäller då? Så det får vi hjälp att bedöma. Så det går inte att svara rakt på, ja, det kan vi ersätta eller kan vi inte ersätta, utan... Man tittar alltså på anamnesen i det medicinska förloppet och ser vad som är en trolig orsak till den här hjärnskadan. Och det kan ju naturligtvis variera väldigt mycket. Men uppmaningen är ju alltid att anmäla till sitt försäkringsbolag och få igång dialogen helt enkelt.
Mm, just det. Vad bra. Är det något mer du vill lägga till, Kristina, om det här med barnförsäkring just när det kommer till förvärvade hjärnskador?
Ja, jag skulle vilja nämna någonting om det här medicinsk invaliditet. För det är ganska svårt att förstå vad det är för någonting. För det här är en nedsättning då av funktionen som då ska vara bestående för att vi ska kunna betala ut ersättning. Och det kan ju ta lång tid till att börja med när vi kan bedöma det. För förmåga och besvär hos barnen, de kan ju både bli sämre eller bättre på något sätt. Så att det kanske vi först kan titta på när barnet blir vuxen. Och det kan vara lite frustrerande att det dröjer så länge. Men det behöver inte vara en nackdel, för då får vi med alla besvären också. Och den här invaliditetsgraden då som försäkringsbolaget bedömer, det bedöms utifrån ett medicinskt tabellverk. Och det är samma för hela branschen. Men här finns det då försäkringsmedicinska rådgivare som har tittat på det här. Hur de här graderna ska se ut. Och då tittar man på hur de här bestående besvären ser ut. Och jag tänker det kan variera väldigt mycket från huvudvärk, trötthet, yrsel, kognitiva besvär. Det kan väl vara känsel, kraftnedsättningar, allt möjligt, rörelseinskränkningarna. Så att det kan säkert bli en lång lista. Men vad man ska komma ihåg då är att om man bara har lätta eller måttliga besvär som kan lindras, då kanske inte blir någon invaliditetsgrad. Men är det så att man har svåra besvär under större delen av dagen eller så gott som dagligen, så är det mycket troligt att det finns en sån här medicinsk invaliditet. Om man tittar lite då på den här allmändagliga livsföringen. Kan man klara att äta, att få i sig vätska och föda? Kan man klä på och av sig? Kan man tömma sin tarm och blåsa? Sköta hygienen och så vidare? Hur är det med de psykiska grundfunktionerna? Är man deprimerad, oro, ångest, koncentrationssvårigheter och så vidare? Och sociala aktiviteter. Hur fungerar relationerna? Kan man delta i fritidsaktiviteter? Och så vidare. Så att det är det man tittar på. Och man gör en sammantagen bedömning av allt det här. Och det är först när då du som person är medicinskt färdigbehandlad så vi kan titta på det här. För att det är ju ett engångsbelopp för livslånga besvär vi betalar ut. Så att det är en dialog också med behandlande läkare om planering och stationära besvär och sådär som skadereglerare då kommer ha i ditt ärende.
Just det. Jättebra, Kristina. Tack för lite utförlig information om vad det här kan medföra. Och vikten av att skaffa en barnförsäkring och göra det tidigt.
Tack själv.
Och tack Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag med Hampus Forslin och Eli Gunnarsson. Välkomna.
Tack.
Vill du börja med att säga vem du är, Eli?
Ja, jag heter Eli och är barnneurolog och överläkare här och har ett ansvar för barn med förvärvade hjärnskador och den rehabilitering och behandling vi gör här.
Jättebra.
Ja, och Hampus Forslin heter jag och är psykolog i det här neurorehab-teamet som vi jobbar i här på barnneurologen.
Jag sa det till Hampus innan, jag gjorde min psykologpraktik här i det här huset
för... Jaha.
20 år sedan.
Gjorde du det?
Ja. Okay. Vi pratade lite innan om det här med vad vi ska prata om.
Ja.
Liksom hjärnskakning och förvärvad hjärnskada. Kan inte ni börja med att bara berätta, vad är de här två begreppen? Är det samma sak? Hur ska man tänka?
Precis. Det som vi arbetar med, Hampus och jag, det är, och flera andra, vi har ett stort team här som jobbar med, neurorehab-teamet. Det är förvärvade hjärnskador. Och förvärvade hjärnskador är skador som uppstår på hjärnan eller i hjärnan efter nyföddhetsperioden.
Mm.
Per definition.
Alltså inte under utvecklingen,
inte under förlossningen, inte medfödda hjärnskador.
Mm.
Så det är per definitionen icke medfödd hjärnskada.
Mm.
Eller sjukdom. Och det är inte bara skada, för skada tänker man ofta kanske traumatisk skada, det vill säga fysisk trauma. Men vi pratar också om sjukdomar som drabbar hjärnan under utvecklingen.
Vad skulle det kunna vara, exempel?
Ja, det är det vanligaste folk tänker på när man pratar om förvärvade hjärnskador. Då tänker alla på traumatiska hjärnskador. Och då pratar vi inte om psykologisk trauma, vi pratar om fysisk trauma.
Trafikolycka.
Trafikolycka, cykelolycka, moppe, sportolycka, fallolycka.
Mm.
Det kallar vi för traumatiska hjärnskador. Och sen har vi ju många andra saker som kan drabba hjärnan. Det är stroke. Barn får också stroke, faktiskt. Mm. Barn och ungdomar. Vi talar om infektioner i nervsystemet. Encefaliter. Folk har oftast hört om TBE-encefalit till exempel. Fästingar. Vi talar om syrebristskador ifall man får hjärtstopp eller drabbas av någon cirkulationsstillestånd.
Drunkning.
Drunkning,
mm.
Absolut. Sommarens mardröm.
Mm.
Och sen är det, räknar vi också faktiskt hjärntumörer. Konsekvenser av hjärntumörer och behandlingar för hjärntumörer som en slags typ av förvärvat hjärnskada också.
Mm.
Som ofta innebär då operation och annan behandling.
Alltså konsekvensen av en operation?
Ja, konsekvensen av att tumören fanns där man opereras. Man får alltså en förändring i hjärnan.
Just det.
Och det är ju per definition en förvärvat hjärnskada också. Som kan ge konsekvenser neurologiskt, kognitivt och så vidare.
Mm.
På lång sikt.
Och hjärnskakning då?
Ja, hjärnskakning, det räknas som en traumatisk skada ju. För det är ju ofta att man har ju alltid slagit huvudet på ett eller annat sätt. Och så hjärnskakning är ju en egen grupp. Det är ju det mest lindriga traumatiska hjärnskadan man kan få. Och jag har lite svårt för att kalla det för en hjärnskada eftersom det oftast räknas som en övergående symptombild.
Just det, hjärnskakning. Och det är inte
så det kallas för mild eller lätt traumatisk hjärnskada, kallas det internationellt nu.
Mm.
Men hjärnskakning är verkligen räknas som en tillfällig påverkan av hjärnans funktion.
Mm.
Som potentiellt sett blir helt bra. Och mm. inte lämnar några spår vare sig på magnetkamerabilder, datortomografibilder av hjärnan. Och heller inte hos patienten oftast. Mm. De flesta blir bra. Men hjärnskakning kan ju ge mycket symptom under en period.
Mm.
Som alla säkert har hört om. Och jättehög procent i Sverige, eller om man pratar med alla människor, så är det ju jättemånga som har haft en hjärnskakning en eller annan gång i livet.
Ja, för den är mycket, mycket vanligare att den gruppen,
ja,
hjärnskakning.
Det är den vanligaste, ja. Liksom av, om vi tänker alla orsaker till förvärvat hjärnskada, då har jag nämnt liksom stroke och hjärntumör och encefaliter och allt möjligt. Och traumatisk hjärnskada då, som en stor grupp, alla som har slagit huvudet i någon mekanism, då är ju hjärnskakning det vanligaste.
Mm.
Det är ju liksom 80-90% av alla.
Och de som har som hjärnskakning som vi träffar här på Astrid Lindgren, det är de som har kvarvarande symptom som håller i sig över en längre tid.
Vad är en längre tid? Mer än en vecka?
En månad är ofta,
ja,
det som vi, när vi då träffar vi dem eller har vi mer kontakt. För de allra flesta som får en hjärnskakning har ju mycket symptom, kanske första dygnen, och sen blir det liksom långsamt bättre och bättre. Och det är ungefär 80% är helt återställda innan en månad.
Okay.
Och vi träffar dem då som har mer långvariga symptom, ja, efter en hjärnskakning.
Men det kan också bara vara ett dygn, att man liksom kräks och tuppar av.
Ja, och sen kan man vara helt bra igen.
Liksom. Just det, så det finns hela spektret.
Hela spektret, allt från de som nästa dag känner sig ganska återställda. Mm. Till de som har symptom, alltså de är trötta, har huvudvärk, har lite svårt att koncentrera sig, behöver sova lite mer och vila i en månads tid. Alltså, det är liksom ett spektrum av
Om man bara zoomar in på hjärnskakning då, vad är de vanliga orsakerna till att barn får en hjärnskakning?
Det är ofta fall, alltså man ramlar ner från någonting.
En nivå till en annan.
Så. Ja. En nivå till en annan.
En nivå till en annan, precis. Trafikolyckor, alltså cykelolyckor eller så träffar vi också.
Sportolyckor.
Sportolyckor
är alltså allt, tänk fotboll, handboll, hockey. Mm. Hockey står i grupp där. Mm. Och annan sport.
Hockey har man även hjälm, har man inte?
Jo.
Ja. Det har man inte i de andra sporterna.
Nej, det stämmer. Men det skyddar inte 100% mot hjärnskakningar och så. Mm. Det gör det inte.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, men bra. Om vi fortsätter stanna lite med hjärnskakning.
Ja, nu har vi liksom pratat om lite olika.
Mm. Exakt. Vad är liksom de här kvarstående problemen? Ni nämnde ju lite det här med att man måste sova mer och sånt där. Men vad ser man hos de här barnen som fortsätter?
Ja. De är ofta trötta under en period. De kan vara ljud- och ljuskänsliga första tiden. Huvudvärk som håller i sig eller kommer under dagen är väldigt vanligt. Några av de symptomen som kan hänga kvar är också mer kognitiva. Alltså att man har svårt att koncentrera sig i skolan, att man tappar uppmärksamheten oftare än vanligt. Och så.
Ja.
Är det också de kvarvarande problemen för de andra förvärvade hjärnskadorna?
Ja, det är lite större fråga. Alltså egentligen.
Ja.
Svaret på det är ja. Men också en hel del andra saker. Men bara för att komplettera lite kring hjärnskakningarna. I tillägg till det så har en del dominerande kanske yrselproblem.
Mm.
Några har svårt med ögonen faktiskt för hjärnskakning. Alltså det är ju liksom något som har kommit de senaste åren. Att man har sett att en del får ögonmotoriska problem. Alltså svårt att följa en text till exempel.
Mm.
De har väldigt svårt att ackommodera också. Alltså det vill säga att ställa in blicken så det känns suddig syn och så. Mm. Så några får det som ett ganska jobbigt problem. De har svårt med skärmar och så att läsa. Men det är en liten subgrupp, undergrupp av alla med hjärnskakning. Så antingen huvudvärk, koncentration, väldigt vanlig med huvudvärk, väldigt vanlig med koncentrationsproblem, alltså mer kognitivt. Alltså i skolan så blir det svårare en period för dem. Sen finns det en del som blir lite nedstämda, känner sig låga, liksom lite mer emotionella symptom och så också.
Mm. Det kan vara både liksom oro eller att man känner sig lite deppig eller att man har liksom närmare till känslorna. Man snabbare blir arg och snabbare blir ledsen. Och så det är ju en grupp som kanske får lite mer utbrott och är lite resigare en stund också.
Tänker man att det är liksom en effekt av det här med att de är trötta och svårt att fokusera, eller är det liksom en direkt neurologisk?
Ja, det är lite svårt att veta. Vi tror att det är en del av hjärntröttheten. Alltså det här ordet hjärntrött är det ju många som använder.
Mm.
Man kan kalla det mental trötthet, mental uttröttbarhet och så. Men att orken för frustration blir lite låg, brukar jag säga. Motgång och frustration blir väldigt man blir irritabel fortare.
Mm.
Och jag tror att det är en direkt effekt av den påverkan som finns på hjärnan.
Mm.
Men inte en personlighetsförändring pratar vi inte om här vid hjärnskakning. Men att det är ett symptom liksom, på att man är trött och man orkar inte. Man orkar inte multipla stimuli, liksom rörighet i ljud och ljus och sånt kan vara jobbigt. Och sen tål man liksom ingen motgång.
Mm.
Men det är ju, det går ju över oftast.
Om man pratar hjärnskakning.
Mm, nu pratar vi hjärnskakning.
Just det. Om ändå säger lite om de här med allvarliga fallen då, där det inte går över antar jag lika fort.
Mm.
Är det också då ett problem att det där med mer emotionell känslighet, att det kan finnas kvar längre?
Det kan ju vara. Alltså, om man pratar mer liksom organiska skador och påverkan på hjärnan, så då beror det ju lite på liksom var i hjärnan den sitter. Mm. Vilka funktioner som är liksom kopplade till de områdena i hjärnan. Och ja, men all återhämtningen i stort, hur det blir på sikt. Liksom.
Ja, när det gäller mer allvarliga hjärnskador som har direkta fysiska förändringar i hjärnan, där vi ser det på magnetkamerabilder, vi ser förändringar i ett helt område i hjärnan är drabbat till exempel.
Mm.
Så är det precis som Hampus säger, att symptomen då, det kan ju innefatta alla hjärnans funktioner beroende på hur allvarlig skadan är, hur omfattande och var den sitter i hjärnan. Och då pratar vi om alla hjärnfunktioner, det vill säga allt från syn, hörsel, sväljning, förmåga att prata, kommunicera verbalt, motoriken, alltså pareser och förlamningar. Och det som ofta blir kvarstående utmaning för dem med mer allvarliga hjärnskador rör sig ju väldigt ofta om kognitiva, alltså inlärningsmässiga funktioner, beteende, delvis också social funktion och också det mer emotionella som vi är inne på.
Mm.
Och där ser vi ju när vi som kan mycket om hjärnan kan ofta korrelera väldigt bra liksom, låt oss säga från skadans lokalisation och så, och det som vi ser hos patienten och det som föräldrarna märker och det skolan märker och det personen själv känner.
En väldigt teknisk fråga. Det kanske är mest till dig, Hampus. Mm. Sätter man till exempel en autismdiagnos då på ett barn som får förvärvade sociala nedsättningar?
Ja, man kan göra det. Det är inte jättevanligt att man gör det. Det beror lite på när i hjärnans utveckling som man får, om man får en ordentlig skada under utvecklingen. Men det händer ju att man tänker att man får liksom kanske ADHD-liknande symptom som man inte har haft innan. Och att man kan ställa en sån diagnos liksom när det har gått
några år efter
en skada. Så.
Och intellektuell funktionsnedsättning måste man ju kunna sätta naturligtvis. Det är väldigt allvarligt. Ja.
Det är vanliga kriterier för att ställa de diagnoserna. Alltså även på barn som har fått det som vi bedömer som en förvärvat funktionspåverkan kan man säga av hjärnan. Och då kan det vara autism, det är ganska ovanligt men det förekommer. Det kan vara ADHD liknande problematik eller de facto liksom ADHD. Och även intellektuell funktionsnedsättning.
Mm.
Och sen är det ju hemipares, alltså halvsidiga förlamningar till exempel.
Mm.
Språkliga funktionsnedsättningar som vi också diagnostiserar. Som vi räknar som förvärvade när vi vet historien.
Just
det. Det är ingenting vi gör omedelbart, precis som Hampus är inne på. Vi följer. Det är ju det som är viktigt att få fram här. Det är ju att det är annorlunda att få en förvärvad hjärnskada under utvecklingen. Det vill säga under hjärnans utveckling. Än att få det som vuxen. Dels är det annorlunda än att ha den från början när man har en medfödd skada, låt oss säga. Eller förändring i hjärnan. Men också som vuxen.
Vad är skillnaden där då? Det här vet jag att när man pluggade att det var såna historier om att när barn fick jätteallvarliga hjärnskador så bara flyttade de över alla hjärnfunktioner till någon annanstans och det var inga problem. Och skador de man får som barn, det var liksom bara växte bort. Var lite det.
Ja, men jag vet, och så har det varit historiskt sett.
Att man har sagt det. Och så ser vi ju inte på det nu.
Så är det inte.
Det som kanske är skillnaden för vuxna är ju att då är hjärnan färdigutvecklad och alla funktioner sitter där den ska. Och barn under utveckling, då kan det oftare bli lite mer diffusa symptom. Inte lika så. Om man läser i en bok och säger att den här delen av hjärnan sköter det här. Och så blir det så om man får en skada i det området. Och så är det inte riktigt lika tydligt hos barn, utan då är det ofta med lite mer diffus påverkan på kanske uppmärksamhet eller exekutiva förmågor. Eller.
För att ändå den där liksom storyn som vi fick då med att man barn bara flyttade hjärnfunktionerna, för att det ändå finns någonting i det? Eller?
Nej, men det finns det som man inte ska tro är att allt ordnar sig bara för att man är barn. Alltså det, så enkelt är det inte. Sen är det så att det är mycket svårare för oss. Alltså det finns ju mycket forskning på det här, så nu hinner vi inte gå in på allt det. Men jag menar, det som jag tycker är viktigt att veta är att det inte är så som man sa förr i tiden. Att bara man är ung och får en hjärnskada så repar sig allt och det blir bra. Mm. Så enkelt är det inte. Däremot så är det väldigt, precis som Hampus är inne på här, eftersom hjärnan är under utvecklingen inställd på att utveckla sig, såklart. Den är plastisk, som vi säger, eller hur? Plasticiteten i hjärnan. Så är det ibland att det går bättre än vi hade befarat, låt oss säga, med en allvarlig, nu pratar vi om allvarliga hjärnskador, allvarliga hjärnskador eller sjukdomar. Nu pratar vi om hjärnskador som en del av antingen sjukdom eller fysisk trauma, liksom. Och det kan gå bättre än vi trodde, och bättre kanske än hos en vuxen i vissa fall, med vissa funktioner. Motoriken till exempel. Barn har en fantastisk förmåga att återhämta sig bra motoriskt.
Okay.
Men sen är det ju de här mer känsliga delarna som vi var inne på här innan. Med kognition, uppmärksamhet, det som vi kallar för exekutiva funktioner. Som är beroende av att hela hjärnans nätverk liksom utvecklar sig. Även socialt och beteende och så.
Mm.
Så att liksom där är vi ju helst, såklart önskar vi ju att hjärnan inte utsätts för någon form för negativ påverkan som skada eller sjukdom, eller hur?
Mm.
Och där är det mycket svårare för oss att predicera eller liksom förana hur det ska bli när den här personen kanske blir 18, 20, 25 år.
Just det.
Så därför är det så himla viktigt att det vi jobbar med, Hampus och jag och hela vårt team här med ett fantastiskt gäng med folk, det är att vi följer de här barnen regelmässigt upp till vuxen ålder.
Mm.
För att just hjälpa till att monitorera. Hur går den, de här mer liksom, övergripande funktionerna som vi kallar då kognition eller intellektuell funktion. Hur går det med språkutvecklingen? Hur går det med exekutiva funktioner, uppmärksamhet, socialt fungerande och så?
Och när ni säger att ni följer dem, då gissar jag att ni inte bara gör det av nyfikenhet, utan då är det också för att man tänker att man vill anpassa eller att man vill ge någon behandling.
Absolut, ja. Alla våra utredningar och uppföljande utredningar utmynnar ju i massa antingen träningsförslag, rehabiliteringsinsatser eller, vilket är väldigt vanligt då, rekommendationer till skola. Alla våra patienter som är under 18 går i skola i princip.
Så det är ju ofta ett av våra huvuduppdrag när vi gör våra utredningar, är att försöka hjälpa till och få skolan att funka bättre.
Vad är klassiska rekommendationer då? Om man tänker att man är en lärare som träffar ett sånt där barn, vad kan man förvänta sig att man kommer få för rekommendationer från er?
Vi pratar mycket om tät uppföljning, att man behöver liksom stämma av att de insatser man gör i skolan liksom får effekt.
Och alltså utvärdera
ofta. De som har mycket trötthet kan ju behöva få lite mer luft i sitt schema så man får tid att återhämta sig och inte kör slut på sig under en skoldag.
Mm.
Och då kan det handla om att lägga in regelbundna pauser.
Mm.
Att man får gå ut från lektionen 5 minuter och rensa hjärnan lite.
Mm.
Och sen kan man gå tillbaka till den arbetsuppgift man hade.
Mm.
En del får reducerat schema under en period efter att de har varit med om en skada. Man plockar bort lite lektioner för att man ska orka hela sitt liv också. Både skolan och fritiden. Liksom. Men sen kan det ju handla om att använda assisterande teknik för läsning. Om det är kämpigt att läsa långa texter. Man blir väldigt trött av det. Att man kan lyssna på texter istället. Det kan handla om... Ja, men vi sätter ofta ihop ett liksom individanpassat åtgärdsförslag eller rekommendationer till skolan.
Finns det en behandlande idé med det här med att, liksom, att barnet faktiskt kommer bli frisk snabbare om man gör på olika sätt?
Ja, det är en bra fråga. Ja, det är det egentligen. Vi tror ju att, eller mycket tyder på, att om man gör anpassningar utifrån det så tror vi att symptomen återgår, eller vad ska jag säga, repar sig fortare.
Ja, det kan finnas en risk för att få ännu mer långdragna symptom om man inte respekterar hjärnans behov av återhämtning.
Mm.
Men det är inte någon risk för att hjärnan tar mer skada för att man inte vilar.
Det finns inte det?
Nej.
Det finns ingenting som tyder på att det blir permanenta skador. Om det inte. Men det blir ett längre lidande, kan vi nog tänka oss.
För jag bara tänker, det måste finnas en risk för de här barnen att de utvecklar liksom en fobi för trötthet. Eller att de blir liksom rädda för att, om min erfarenhet är att jobba med barn med liksom lite neuropsykiatri. Att de lätt skulle kunna få för sig, så här, det är farligt för mig med starka ljus för att jag har fått den här hjärnskakningen.
Ja, men det är komplext såklart. Alltså det där är ju varje individ ganska olika sårbar.
Men ser ni,
det är ofta inte ett jättestort problem. Alltså det är om det håller i årvis. Att man kan fundera på om man kan behöva liksom utsätta sig lite mer och träna på att gå i skolan med trötthet eller med symptom. Men under liksom de första halvåret
så är det bättre att lyssna på tröttheten.
Att det är bra att lyssna på den.
Mycket tyder på att då. Och sen måste vi bara komma ihåg att på hjärnskakning, det som nu är internationellt superaccepterat, det är ju det att man ska inte, alltså det är väldigt viktigt att säga, får man hjärnskakning ska man inte ligga sig frisk i sängen.
Okej.
Okay. Nej, man ska komma igång med fysisk aktivitet. Alltså fysisk aktivitet är visat liksom att främja återhämtningen.
Alltså
då menar jag inte hårdträning. Liksom
inte springa till gymmet. Men...
Nej, men jag menar fysisk aktivitet. Man ska inte ligga och vänta till det går över. Man ska komma igång fysiskt inom 48 timmar. Liksom.
Okej, okay, så det är ändå en balans. Man ska lyssna på tröttheten, men man ska också lite faktiskt ut och röra på sig.
Precis, det är mer det kognitiva där man ska liksom ha lite hänsyn. Alltså där man ska mentalt anstränga sig. Medan fysiskt så ska man komma igång med promenader, man ska ut i friska luften, man ska röra på sig. Det är superviktigt och det har visat i studier att det främjer återhämtningen från hjärnskakning snarare än skälper det, låt oss säga. Men det är klart att vårt allmänna råd är alltid att man under återhämtningsperioden från en hjärnskakning, nu pratar vi om det, och det gäller också andra hjärnskador och traumatiska, så ska man ju inte få en ny smäll i huvudet helst. Man ska inte liksom in i full hockeymatch direkt efter. För att det lönar sig att bli återhämtat innan man får en ny smäll. Nu vill vi ju helst inte att någon ska få en ny smäll.
Just det.
Ever after. Men det är verkligen icke bra att få upprepade hjärnskakningar under pågående symptom från föregående.
Men förlåt, det här var en jätteviktig distinktion.
Ja, jag glömde att säga det från början.
Nej, men förlåt, det var en viktig distinktion. Det här tänker jag med att vara noga med att få liksom pauser i det kognitiva. Men att det du säger är att inte vara så rädd för det fysiska, fysisk aktivitet. Utan där ska man köra på.
Man ska komma igång. Alltså, man ska trappa upp det också. Men man ska inte ligga kvar i sängen och vänta att allt går över.
Okej.
Okay. Precis, det blir ju liksom en återgång till sport liksom under tid. Vi tycker ju inte att man ska gå tillbaka direkt och köra stenhård styrketräning. Men att man börjar lite lugnt och sen börjar med kondition och sen lätt styrketräning. Och att man tränar att man går, kan gå på sin fotbollsträning men inte spela match först tills det känns tryggt och sen kan man spela match. Och så där pratar vi med våra patienter om ofta.
Jag bara kolla på tiden. Är det någonting ni liksom, som ni sitter på som ni tänker så här, det här önskar vi att lärare eller föräldrar, andra som träffar barn liksom visste om hjärnskakning eller de här mer allvarliga tillstånden?
Ja, men jag tänker dels att det är bra att man vet om att man kan ha ganska mycket symptom efter en hjärnskakning som kan hålla i över ganska lång tid. Mm. Även om en elev kan se frisk och kry ut behöver inte det betyda att den inte sitter med huvudvärk och är jättetrött och inte tar in det som sägs i rummet. Liksom. Mm. Så att det är ganska men viktigt att man hjälper elever man har i skolan eller sina barn att komma tillbaka till skolan på ett bra sätt som inte innebär att barnet mår väldigt dåligt eller liksom lider sig genom sina skoldagar.
Mm, jättebra.
Ja, jag håller med. Alltså, Hampus, det är liksom mycket lita på. Alltså, får man en hjärnskakning så får många symptom. Och det är inga hittepå. Liksom. Alltså, det är ju de klassiska ungefär 10 symptom som alla beskriver. Och jag kallar hjärnskakningen tillfällig störning i hjärnans funktion, brukar jag kalla det. Så att hjärnans funktion är komplex, som du vet, Lars. Och det är många bitar som ska få funka för att allt ska vara bra. Och så man kan tänka att hjärnskakning är en tillfällig störning i hjärnans funktion som ger en hel del symptom. Som kan vara huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, balanspåverkan, hjärntrötthet. Man har svårt att läsa en stund och så. De flesta blir bra på en månadstid. Jag tycker att skolor, föräldrar och alla ska liksom, och tränare ska ha respekt för att det ger symptom.
Mm.
Och de allra flesta ungdomar och barn kan vi lita på. De flesta vill vara friska. De vill gå i skolan. De vill gå på sin träning. De vill umgås med kompisar. Orkar de inte det så är det ofta liksom ett tecken på att någonting inte är bra. Och att man litar på det. Och som Hampus säger då, att man liksom inte ifrågasätter det för mycket. Samtidigt ska man ju underlätta för att barnet eller ungdomen ska kunna göra sina vanliga saker så fort som möjligt, såklart. Så det är ganska komplext. Men mer så här, liksom lita på det. Det finns där. Det finns. Men sen är det också så att de allra flesta blir bra. Mm. Och de som vi träffar, som Habbu sa i början här, det är ju det att de som har långvarigt. Några kommer ha långvariga symptom. Och det är gärna tonåringar. Det är inte 7-åringarna.
Som oftast har de långvariga
symptom. Ja. Det är ofta tonåringar. Och så är det vissa som har lite mer risk för att få symptom, det är de som kanske har, alltså får längre symptom än det korta, låt oss säga. Det är de som kanske har redan väldigt mycket huvudvärk innan de får sin hjärnskakning. Migrän också, men andra typer av huvudvärk. De som har svåra redan koncentrations- och uppmärksamhetsproblem, till exempel de med ADHD. De har ökat risk för att få längre symptom. Det blir liksom mindre marginaler, låt oss säga.
Såklart.
Tidigare hjärnskakningar, alltså många får ju fler än en hjärnskakning, nu vet du. Särskilt inom sport. Och har man flera tidigare i bagaget, då får man nästan alltid en längre förlopp. Och som du kanske har hört i media, vi har ju professionella idrottsfolk i Sverige som inte känner sig att de blir helt återställda.
Och de här amerikanska fotbollsspelarna har ju alla de här studierna som är här.
Eller hur?
Ja.
Så att jag menar, vi ska inte bagatellisera. Det är en hjärnskakning, det är en sak, och upprepade många är en svårare sak.
Och särskilt om det går kort tid mellan hjärnskakningarna.
Ja.
Att har det gått ganska lång tid, har man en hjärnskakning som var liksom flera år sedan och man får en ny, då brukar inte det spela så jättestor roll. Men om det är inom några månaders tid, så kan man tänka sig att efter andra smällen, så kan man, även om det var en lättare skada mot huvudet, så kan det liksom ge en lite mer symptom.
Har du något boktips om man vill läsa mer som vuxen som träffar de här barnen?
Ja, en kollega till oss här på Karolinska som heter Petra Boström, som är psykolog, har skrivit en kortare bok tillsammans med en specialpedagog och en fysioterapeut som heter Ska jag gasa eller bromsa? Som handlar om just det här återgången till skola och till sport efter en hjärnskakning. Och den är väldigt bra, pedagogisk och fin.
Den kan man beställa på internetet.
Jättebra. Mm. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.